Podplay.
Fotografen Niklas Hammarström har erfarenhet från några av världens värsta platser. Han har jobbat i flera olika krigshärdar och besökt de våldsamma drogkartellerna i Latinamerika. Nu har han tillbringat ett år på Järvafältet och försökt ta sig in i de kriminella gängen där. Du lyssnar på Krimrummet, en podd av Expressen med mig, Kim Malmgren. Mitt emot mig sitter Niklas Hammarström, välkommen.
Tack.
För den som inte känner till dig så är du fotograf, bildjournalist med en diger meritlista. Du har vunnit en rad olika prestigefyllda priser och du gör det ungefär lika ofta som en annan byter underkläder kanske. Du jobbar ofta ihop med reporter Magnus Falkehed. Under åren så har ni gjort flera uppmärksammade jobb tillsammans. Det senaste jobbet resulterade i 3 reportage i Expressen förra helgen. Och det som binder dem samman kan man väl säga att de har en anknytning till skjutvapenvåldet i Sverige. Och det här är någonting som ni har hållit på med länge, eller?
Ja, det är det. Vi startade väl egentligen då i september förra året. Och just att vi ville ha ett långsiktigt reportage där vi kunde komma liksom människorna ännu närmare där ute. Så vi höll oss ute i Tensta, Rinkeby, runt Järvafältet helt enkelt. Och ja, vill vi berätta en historia om hur det är att leva och bo där ute, arbeta där ute. Allt från grabbarna som håller på och ja, bråkar och skjuter på varandra till anhöriga, till familjer, till vanliga människor som försöker få vardagen att gå ihop, till poliserna som får jaga med buset, till ambulanspersonalen som också jobbar där ute, begravningsentreprenörer, allt det där. Så att vi håller på med det nästan ett helt år då.
Mm. Det är en väldigt läsvärd artikelserie som du är inne på, så får man väldigt många olika delar av samhället. Ni följer med ambulanserna ut på utryckningar och ni är med på begravningar och pratar med grabbarna på torget och så vidare. Tycker att den som hör detta, som inte har läst artiklarna, ska göra det, för den ger en väldigt bra inblick och den är lite annorlunda jämfört med den kanske kriminalrapporteringen som vi brukar se. Jag tänker att vi backar lite och så pratar vi om dig. Dina erfarenheter av bildjournalist, vad har du gjort innan det här jobbet om man säger så? Ska du sammanfatta din gärning?
Oj, alltså jag kan bara snabbt, jag backar bandet massa år, så började jag plåta när jag var 14 år och fotograferade travhästar. Och sen ut efter det så utvecklade jag mitt fotograferande och drog till USA, jobbade där ett tag, hem till Sverige. Gjorde jättemycket sport, åkte på alla OS och alltihopa. Sen slutade jag fotograf, borta i 10 år, tog inte en enda bild, kom tillbaka 2011. Och då kände jag att nu vill jag något helt annat. Då vill jag liksom göra mera berättande reportage och vara där det händer på riktigt. Och då var det mera krig och elände och sådana saker. Så det är det jag gjort nu sedan 2011. Mm. Och åker mycket till krigsområden och även berättar liksom historier om människor som har det svårt i farliga länder.
Men man pratar ju ibland lite slängigt kanske om att det här skjutvapenvåldet som har drabbat Sverige de senaste åren, att det kan vara liknas vid ett krigstillstånd eller undantagstillstånd och sådär. Dina erfarenheter av krig, vad har du för erfarenheter där?
Ja, alltså jag har ju varit mycket krig. I stort sett alla konflikter som har varit de sista 10 åren har ju varit där. Och även gjort många reportage från länder i Sydamerika. Jag har berättat om just gängvåldet. Varit i Honduras och följt både liksom polisen och ambulansen där. Och träffat gängen. Även i El Salvador har vi följt med gängen. I Venezuela, samma sak. Mexiko flera gånger. Och sen nu hem till Sverige för att försöka göra någonting liknande. Mm.
Jag tror det är 2 år sedan ni gjorde en uppmärksammad serie om just Latinamerika och gängkonflikterna där. Vad var det för verklighet som mötte dig där?
Ja, men just som man säger, Mexiko där, det var ju liksom hela städer som blev, alltså ingen kom varken in eller ut i de här städerna. Gängen tog helt över och satte upp vägspärrar och militär och polis försökte då ta sig in i de här städerna, men det gick inte. Liksom. De var beskjutna med liksom jättetunga vapen och det var så pansarfordon som var gängen har, eller kartellerna i det här fallet är det som har dem. Och då var det att försöka komma så nära som möjligt de här kartellerna också då, och försöka komma in där och vi träffade ju karteller. När man väl är med dem så är det ju liksom trevliga människor och som erbjuder både det ena och det andra till oss. Men som vi väldigt tackade nej till dem. Men
hur tar man sig in i en kartell?
Alltså, hur man tar sig in i en kartell, det är ju det tog en jäkla tid. Alltså, det var jättefrustrerande. Ungefär som var ute i Järvafältet och försöka ta sig in bland grabbarna där. Men kartellen, det, man får gå via kontakter, via andra journalister, via folk på gatan. Försöka liksom att få de här att som tycker att vi är spännande att träffa också. Och ibland kan det vara ganska lätt, eller en fördel att man är från Sverige och är svensk. Man kan berätta om hur det är i Sverige och så vidare.
Det kommer med ett utifrån perspektiv.
Ja, och även i det här fallet så var det också intressant, för att det var ju liksom, Sverige, ja, men er säljer vi till sakartellerna. Så att det var ju liksom ett, jag såg inte, det var kul att sälja till oss, det var så bra. Men det var ju...
Hur kände de till Sverige?
Ja, inte mer att de sålde ju till Sverige. De hade någon stor, någon distributör i Sverige.
Ja, det är någonting vi har sett de senaste åren. Man har skrivit upp den beräknade narkotikasmugglingen till Sverige 10 gånger ungefär, i takt med att man har fått insyn i olika chattar och så vidare. Att läget är betydligt värre än man har trott avseende vilka mängder narkotika som förs in i landet.
Mm.
Om man då ska jämföra det här. Jag vill tillbaka lite till det som att man pratar om Sverige som ett... I statistiken i Europa så sticker skjutvapenvåldet ut väldigt mycket. Våldet har blivit väldigt närvarande i Sverige. Om du tittar på dina erfarenheter från krig, krigshärdar, i gängkrig i Latinamerika och sen så jämför med det arbetet som du har gjort nu, liksom det samhället att verka i. Hur skiljer de ut sig då?
Ja, men så jag har alltid tyckt att det har alltid varit lättare på något sätt att arbeta utanför Sverige. Har jag som tyckt och känt. Ända egentligen fram till, eller jag har inte jobbat så mycket i Sverige heller de sista 10 åren. För då har jag bara varit utomlands. Men sen är med corona 2020 då, så behöver vi göra reportage hemma med coronareportage. Och då märkte jag att svenska folket är faktiskt inte så himla liksom, avståndstagande som jag kommer ihåg att vi var.
Mm.
Utan vi varit väldigt liksom, insläppta och mottagna på ett bra sätt. Liksom. Och så tycker jag nog att det har varit nu också. Så att det är egentligen ingen större skillnad tycker jag. Liksom, det är mer upp till en själv hur man bemöter folk som vi träffar på gatan. Och vare sig det är i Rinkeby eller ifall det är i Venezuela eller någon annanstans. Och människor har också att de här, ofta ser det ju unga grabbar då som är de här gängen och de är ju hur trevliga som helst om man träffar dem på tu man hand eller en liten grupp. Alltså verkligen jättetrevliga. Varenda gång jag blivit så jätteförvånad att när det sen har kommit fram då att man berättat att jag har dödat si och så många och jag har dödat 5 och jag har 10 liksom. Det har känts som en chock varenda gång någon har berättat det där.
Det känns långt ifrån en själv, ens eget liv.
Jo, men det gör det absolut. Och jag har ju liksom 3 grabbar själv. Allt från liksom 25 och neråt. Och liksom, det är klart att man liksom tänker till och säger att men det är fan, mina barn ska kunna vara likadana. Men det är de såklart inte. Men det får en annan dimension då när man har barn själv, vill jag tro. Liksom.
Mm.
Och man kan associera till sin egna barn.
Ni sätter igång med det här arbetet för ett år sedan ungefär. Vad är det ni vill göra då?
Alltså vi vill ju kunna berätta om det här livet som många lever där ute. Jag ser där ute i förorterna runt om.
Det är framförallt Järvafältet som ni fokuserar på?
Eller? Jo, men Järva, det är det. Att först tänkte vi att vi kan åka fram och kors och tvärs, men då ska det inte bli bra. Så att vi ganska snabbt så... Så att vi måste koncentrera oss på ett ställe och då får det bli Järvafältet. Det hade lika gärna kunnat vara i Södertälje eller någon annanstans, men nu var det Järva. Och vi vill ju kunna berätta liksom om folket som bor och lever och verkar runt Järva. Och då allt från, jag menar, alla som håller på med gängverksamhet till, ja, polis, ambulans, vanliga mammor som kämpar för att deras barn inte ska komma in i någon gängverksamhet. Även berätta om de här föräldrarna som har förlorat barn i det här gängkriget. Och liksom vi, och tack då också till våra chefer som lät oss hålla på med det under så lång tid. Och att Expressen verkligen satsar på den här typen av journalistik, tror jag ändå få förundrat att vi kunde hålla på så länge. Nu var vi inte där hela tiden, utan jag höll även på med kriget i Ukraina däremellan. Liksom, men vi flackade fram och tillbaka och var där liksom i, ja, jättemånga veckor till och från.
När ni sätter igång med det här arbetet, vad riktar ni in er på? Hur ser det ut rent konkret?
Ja, men först så handlar det kanske om att, eller först så är det att förstå liksom, hur fungerar det här ute? Varje stad har väl sitt sätt, eller varje ort har väl sitt sätt att funka på. Liksom. Att ett var ju att reda på hur funkar det, liksom, vilka är det som bestämmer och styr, både inom gängen och även
civilsamhället.
Ja, civilsamhället. Vem är imam? Vem ser folk upp till här? Liksom? Vem kan prata med alla? Och det tog också ett tag liksom, innan vi kom så långt. Liksom. Och sen också ta kontakt med ambulansen och få tillstånd att åka med dem. Polisen och följa med dem.
Vi börjar hålla oss vid de här killarna som står på torget. De som har koppling in i gängen. Hur gör ni för att få kontakt med dem?
Man får inte vara rädd för att prata med folk. Ingen tar illa upp om man bara kommer fram och säger hej. Och så var det mycket att vi gick bara fram till folk. Och började prata och snacka. Och det går inte heller att komma fram och säga: tjena, vi är från Expressen. Är du kriminell? Tillhör du något gäng? Mm. Det kan vi inte säga. Liksom. Det gör vi inte. Utan vi går fram och snackar. Och sen så, som tredje gången man träffar dem, så pratar man lite mera. Och sen så leder gärna till andra, att man då berättar någonting om någon, eller ja, jag känner någon, och så ja, det blir en liten ringa på vattnet då.
Vart är det ni vill komma när ni träffar dem?
Ja, alltså, vi skulle ju vårt mål då, när vi började med, det var ju att på något sätt komma in i den här gängverksamheten och kunna förstå liksom varför man väljer att bli liksom tillhörande ett gäng och behöva liksom utföra vissa saker. Varför inte bara, alltså, gå i skolan, plugga, skaffa ett jobb liksom och kämpa på som de flesta faktiskt gör, utan den här lilla klicken då, som, för det är inte många egentligen. Man skulle ta alla ställer upp dem på torg, så är det ju ytterst fåtal som håller på med den typen av saken. Jag vill förstå dem och komma dem nära och liksom höra deras historia.
Hur lätt var det att komma in där?
Det var ju ganska, jag får ändå säga att det var ganska lätt att få liksom första kontakterna med dem. Precis i början av reportaget så var det en begravning ute på Strandkyrkogården ute i Tyresö. Så vi åkte dit ut. Och hade då fått kontakt då med familjen till den här killen då som var ihjälskjuten och skulle begravas. Och det var okej att vi kom, även med imamen okej, och begravningsentreprenören okej. Så vi kommer ut dit och tror att det här blir ju det blir lätt att göra det här jobbet om det går så här fort. Vi kommer ut dit och typ innan, precis när begravningen ska börja, så då kommer ju liksom grabbarna, gängen. Och det är bara, de bara försvinner från, liksom, ni tar inte en bild där. Vi vill inte se här. Okej, men om vi liksom, okej, men vi är kvar här liksom, men och tar inga bilder, men då måste ni ändå lova att ni hör av oss till oss sen. Och så fick de mitt kort, och jag tog inga bilder, vilket var jätte, ja, det känns ju inte alls bra att inte ta några bilder, men jag hade ändå fått ett litet löfte om att de skulle liksom höra av sig. Och så gick några veckor och sen ringde de faktiskt och träffades vi sen. Och kunde prata med de här grabbarna. Så att.
Vad var det för begravning?
Det var en dubbelskjutning ute i, vart det var någonstans, men det var två killar, varav en dog och den andra blev skjuten i huvudet och överlevde faktiskt.
Just det, i augusti i Hjulsta måste detta vara.
Det var det, precis. Det var det.
Just det, det är en ung man, 25-åring, som skjuts till döds, ytterligare en man som får ett skott in genom gässan och ut genom hakan, men som mirakulöst överlever. Det här har vi skrivit väldigt mycket om. Det var en gänguppgörelse mellan två nätverk då, som kallar sig Dödspatrullen, och Filterlösa grabbar, som är en del av den här 28-sfären. Två unga män dömdes till väldigt långa fängelsestraff för det. Jag tror det var 13 och 10 år eller något sånt där.
Mm.
Det fallet håller på i hovrätten nu.
Just det.
När ni då går dem till mötes på ett sätt. Ni säger, vi tar inga bilder här, utan, men då vill vi ha fortsatt kontakt. Det är liksom ett fungerande sätt att bygga förtroende. Eller hur blev det?
Jo, men det är, ibland får man nog tänka, liksom, ibland får man ge och ta. Liksom. Och i det här fallet så precis i början av vårt reportage. Och vi ville ju verkligen kunna slutföra det här. Den inte känns, jag tror det här var förödande för reportaget, och vi hade ändå stått där och tagit bilder mot liksom, de hade blivit jättesura på oss, och sen hade det spridit sig runt om i orten, och så hade vi varit portade överallt i stort sett. Och det ville vi inte skulle hända, utan ja, det skulle bli fler begravningar, vi ser sen ändå, så att det var nog ett bra taktiskt beslut av oss ändå att vi gjorde så. Just den här dubbelskjutningen ute i Hjulsta, där så träffade vi först ambulanspersonalen då, som hade varit på den skjutningen, och de berättade att de kom fram som första ambulans. Det var ju flera ambulanser som kom dit, men det var två personer, men de var i alla fall först fram, och fick även vänta på att innan polisen kom fram också. De skulle ju alltid då säkra platsen innan ambulansen får gå in, men fan, då kommer de in där sen och började liksom göra första hjälpen då på den här killen då som, ja, som är död. De släpper honom och går vidare på nästa kille. Han som då blev skjuten i huvudet och överlevde. Och vad de sa där, det var också att det var så overkligt när han då ligger där och är skjuten i huvudet på det sättet. Det är bara liksom kött och slamsor alltihopa och blod. Och han pratar. Mm. Alltså fullt vaken och talbar.
Mm.
Men chockad givetvis, men... Och sen så till senare så träffade jag då även också då polisen som var där. Samma polispatrull som var på platsen som ambulansen. Och de berättade också då hur liksom absurt det var att den här killen som alla trodde skulle vara död egentligen. Hur han liksom ligger och pratar. Och de förhörde ju till och med honom i ambulansen på vägen in till sjukhuset.
Jag vet, när jag läste den där utredningen i efterhand, så kände jag att det här är ett väldigt speciellt ögonblick. Här ligger en ung man som har blivit skjuten i huvudet, och man kan läsa mellan raderna hur han är i något sorts chocktillstånd. Under en halvtimme ungefär så ligger han där på marken och pratar med polisen, och polisen liksom försöker pumpa honom på information. Vem är det som har skjutit dig? Vad är det som har hänt? Och han svarar då efter bästa förmåga. Det här är någonting som får ett rättsligt efterspel. För han blir själv åtalad för mordförsök för det som han berättar på platsen där. Och jag tror det slutar med att man i domstolen kommer fram till att polisen på platsen har kränkt hans mänskliga rättigheter i enlighet med Europakonventionen, så han blir frikänd för allting. Man kan inte förhöra en person på det sättet. Men jag vet, när jag läste det där förhörsprotokollet, det är en otrolig situation som målas upp där.
Mm. Mm. Ja, vi hade även kontakt med hans mamma också när han låg på sjukhuset. Hon var ju också väldigt, väldigt upprörd över att hennes son hade blivit... hon fick ju inte då besöka sin son på sjukhuset. Och det var ju väldigt upprörd för, och sina situationer att han blev förhörd i ambulansen och alltihopa. Så att...
Han låg ju på sjukhuset. Han hade blivit skjuten i huvudet, låg på neurointensiven. Fastbojad till sjukhussängen. Han hade bevakning dygnet runt av häktespersonal som var där. Fick inte träffa sin familj då inledningsvis. Han magrade väldigt mycket. Det var också en väldigt stark skrivelse som hans advokat skickade in till tingsrätten, att det här inte mänskliga förhållanden för att hålla en person häktad på.
Mm.
De här killarna som ni möter på torget, som ni försöker etablera en kontakt med, vilka är de?
Ja, men de här grabbarna, det var ju som träffade unga killar, allt från jag vill säga, 13, 14 upp till 40 års åldern egentligen. Tillhörande en av de här större grupperingarna där ute. Och när man då själv också frågar de här grabbarna att, liksom, ja, men vilka tillhör ni? Är det 28, är det FLG eller vilka är det? Liksom? Vadå, vi tillhör inte någon. Liksom. Medan så frågar man då folk på gatan, men vem är han? Liksom? Ja, men han tillhör de här och de här och de här. Så att själva verkar man inte vilja liksom säga att de tillhör något visst gäng egentligen. Och också tycker jag att det var verkligen att ju mer vi var där ute, desto mer började vi också, eller jag i alla fall, förstå liksom om de här grupperna och namn och allting, att det kom hela tiden upp nya grupper. Några försvann och så kom det upp en ny grupp som hette något annat. Och det var liksom 5-6 kompisgrabbar som bara beslutade att de skulle heta någonting, en grupp liksom. Och första mötet vi hade med liksom en av de här grupperna, en av de större egentligen, då det var de som då ringde efter begravningen ett par veckor efteråt. Då träffades vi i Tensta centrum, och av de 4 tror jag var som vi träffade, så tog det bara några veckor eller någon vecka, så var det bara en kvar. De andra satt i finkan. Och den då som var kvar, han gömde sig, alltså verkligen flackade runt i olika ställen och tryckte liksom. Han var efterlyst. Alltså jättemånga killar säger också att de har slutat vara med i gäng liksom. Vi satt med någon kille som vi intervjuade som höll på med musik, rappare. Och han sa att jag har slutat med gängen och jag är inte med längre. Liksom. Och så skulle vi skjutsa hem honom till hans bostad. Och då berättade han att jag har ju vapen, liksom, jag gömmer åt folk jag känner. Liksom, och sådär. Jag sa, det kan du inte göra om du har slutat med det. Du kan inte hålla på med sånt där. Liksom. Mm. Ja, men vadå? Det var bara liksom, det var väl ingenting. Liksom.
Mm. Det är 2 års fängelse för grovt vapenbrott.
Ja.
Om man åker dit.
Och enligt han så var det liksom att alla har ju vapen. Liksom.
Det är ju ett liv som går i en rasande takt det här. Det vet ju jag som bevakar de här nätverken dagligdags och säger att de är väldigt föränderliga. Väldigt många faller bort. Om man tittar på om vi har haft 47 dödsskjutningar i Sverige i år, det är ju 47 personer som har försvunnit från den här miljön. Inte nödvändigtvis att alla är kopplade till gängmiljön, men väldigt många av dem är det. Och att varje skjutning eller varje gripande eller sådär kan skaka om i dynamiken. Du är inne lite på det där också, det här med vilka tillhör de här personerna. För jag tror det finns i samhällsdiskursen, om man säger så finns det en önskan om att allt ska vara ganska konkret, lätt, enkelt. Om man tittar på Rinkeby eller Tensta till exempel, så har det rapporterats väldigt mycket om dödspatrullen och 28s. Det kanske gällde för några år sedan, och att de namnen eller de begreppen kanske snarare idag är ett paraply för ungdomar, kompisgäng som har hittat en lojalitet eller en annan lojalitet i sidan. Men det att man ska nog vara försiktig att sätta för säkra stämplar på enskilda individer. Han tillhör den här gruppen, han är medlem i den här gruppen. Liksom.
Exakt, och det var det jag trodde personligen, att det är liksom. Det finns 8, det finns FLG, det finns dödspatrullen. Men så var det ju inte så. Det var ett stort träd runt allt där med massa andra falanger och grupper och kompisäng och vad man nu kallar det för. Liksom. Men de höll ju alla på, eller håller ju alla på med kriminell verksamhet.
Du som lyssnare har chansen att ta del av ett exklusivt erbjudande. 2 månader av Expressen Premium får du nu för bara 19 kronor. För att ta del av det här erbjudandet, gå in på expressen.se/krimrummet. Alltså på adressen expressen.se/krimrummet finns nu ett exklusivt erbjudande för dig som lyssnar. 2 månader av Expressen Premium för bara 19 kronor. Nu fortsätter avsnittet. Ju längre ni har de här kontakterna, hur utvecklar sig de för er? Vad får ni för insyn och förtroende där?
Ja, men det var väl just det som var tanken. Vi skulle liksom försöka hänga kvar så länge vi bara kunde med de här killarna, så att de skulle få förtroende för oss och vi skulle kunna följa med dem ännu längre, djupare in, och de skulle kunna liksom berätta mer om hur det funkar och vad de tänker på och hur de mår och allt det där. Och vi får ju också veta jättemycket saker. Det är liksom bilder på personer som är döda och som, alltså innan polis eller ambulans har kommit fram, och på frågan om det här är någonting som ja, har du gjort det här liksom, då var liksom, det svarar man inte ens på liksom, utan, och en del andra har också sagt att de har haft ihjäl människor, och även att de vet, andra människor har sagt att de, ja, jag vet vilka som gjorde det här mordet och det här mordet och det här mordet. Och det är ju, det känns ju för mig liksom, jag kommer utifrån när, liksom, allt det här unga männen. Jag måste säga, det har ändå berört mig väldigt mycket det här jobbet. Det är inte bara att man går in och liksom gör ett reportage och så som skickar man till tidningen och så är man av med det, utan jag verkligen, både jag och Magnus då, har ju liksom levt i det här under jättelång tid. Liksom, och kanske speciellt jag då, som Magnus bor i Frankrike, och jag har ju varit mycket mer där ute än vad han har varit, men jag har i alla fall velat komma så nära och kunna berätta den här historien. Så kanske man drömmer i att få någon slags förändring på tänket, att de ska, ja, vakna upp och inte göra så här dumma saker. Men, nej, men så vi har fått höra mycket saker som egentligen de borde berätta för polisen. För då hade ju väldigt många brott varit uppklarade.
Mm. Men hur öppna är de med sin kriminalitet för er?
Ja, men det har de varit ganska öppna med. Liksom. Inte alla, liksom, men de flesta har ju varit det som jag har pratat med. Det har inte varit att snacka om saken, vad de håller på med, utan knark framförallt. Och det har varit folk som har liksom försvunnit. Vi har träffat dem och ska liksom följa med dem under kvällen. De har sagt att, ja, men nu måste vi bara dra, för nu har vi en grej vi måste fixa. Liksom. Ja, men kan jag följa med, säger jag. Nej, för fan, det går inte. Du kan inte följa med. Liksom. Vi hörs imorgon. Mm. Och så har de bara dragit. Och så har man då fått höra från andra personer då att, ja, de skulle ju bort och göra det här och det här. Liksom. Och då har det varit skjutningar till och med. Då.
Om vi sätter omfattning på det. Hur mycket har ni träffat de här killarna?
Jo, men det är väl ganska mycket liksom ändå. Mycket, men det har varit många gånger och korta möten. Och det är också så att man har bestämt att, ja, men kan vi inte liksom träffas imorgon och sitta ner och snacka? Liksom. Vi kör en intervju och video, vi får haka på er ett tag. Liksom. Ja, vi kör det imorgon. Imorgon gör vi det. Ja, men lovar det. Ja, imorgon. Klockan 5 liksom. Och så är det klockan 5. Och det är inga där. Man ringer dem. Ringer. Ja, kanske inte ens svarar först 2 dagar senare. Och bara, vad hände liksom? Ja, man är tvungen att åka iväg på en grej liksom. Och, men ja, vi hör sen. Och så går det en vecka till och så träffar man dem. Och så bara, tjena. Jättekul liksom. De har till och med kommit och liksom, ja, kramat det när man träffar dem. Och det känns lite konstigt så där när man får jobb liksom, men så att ja, men de har nog, jag kände att vi hade deras förtroende, absolut. De gillade oss. Kanske fortfarande också, vet jag, men de gillade oss och tror jag kanske såg upp lite grann till oss, i och med att vi har varit och gjort ganska mycket så här, träffat mycket gäng i andra länder innan. Och också att vi liksom inte, vi är inte krimjournalister, utan vi gör andra saker i vanliga fall. Och att vi kommer liksom dit med helt öppna sinnen och ögon. Och vi hade liksom ingen bild egentligen vi ville måla upp, utan storyn skulle liksom bli det folk sa till oss. Det skulle bli storyn.
Det här är ju en värld där status är jätteviktigt. Man har i flera fall, det är dyra smycken, dyra kläder, man är som någon sorts, för de yngre, någon sorts reklampelare på torget nästan ibland. Man kan ha en fin bil, man kan ha fina kläder och allt det här, och att det då kan leda till rekrytering in, för man visar upp en sån här väldigt fin fasad. Samtidigt så vet vi att missbruket i många fall är utbrett, den psykiska ohälsan är stor. Vad vill de här killarna visa upp för fasad och hur mår de?
Det är klart att status är liksom, status är ju prylar. Så är det bara liksom. De vill verkligen visa upp sina kläder och klockor och helst en bil också liksom, om man nu har det liksom. Så att pengar, kontanter är liksom också helst man har en sedelbunt i fickan liksom. Och sen hur de mår, men de flesta har ju mår ju otroligt dåligt liksom. Det gör de ju, jag skulle säga nästan allihopa vi har träffat mår dåligt. Och det är vad folk säger också, att alla käkar någon typ av piller liksom, och tar droger för att må bra och glömma bort. Många har ju liksom ångest och depression för vad man gjort mot andra människor. Också det med att de får gömma sig hela tiden, har liksom ögonen i nacken och se om det kommer någon bakifrån och försöka knäppa dem. Alltså jag vet folk som har liksom flyttat runt alltså varje natt en ny lägenhet för att de vågar inte stanna kvar liksom. Och till slut så blir de så paranoida så att de litar inte på någon, alltså inte ens på sina egna föräldrar liksom.
Du sa det, ni har varit på flera begravningar. Hur har det varit?
Som budskapet där har ju alltid varit från någon stark andlig, eller inte andlig, men någon stark religiös ledare i orten, att liksom, nu får det vara nog liksom. Nu kan vi inte hålla på så här länge, vi kan inte hålla på och döda varandra liksom. Idag en 17-åring, igår en 19, varje måndag två stycken 15-åringar liksom. Det, och det var en så här väldigt, alltså starka ord liksom. Jag har själv känt att fan shit, det här liksom, det han säger nu, det måste ju alla bara ta åt sig liksom. Och folk har stått där och nickat medgivande liksom, att ja, nu räcker liksom. Och sen när det är klart då liksom, om man har skyfflat ner jorden, täckt över kistan, så är det som att det aldrig har hänt liksom. Då är det bara snack om ja, hämnd och affärer och full fart framåt.
Vad säger föräldrar som ni har varit i kontakt med? Som finns i den här miljön?
Jag tror att föräldrarna, det är väl det värsta som kan hända en förälder, att man förlorar ett barn och på det sättet att ett barn blir mördat. Men vi har också träffat flera föräldrar som säger att de vet vilka det är som har gjort det, vilka det är som har dödat deras barn. Men av rädsla för liksom vad som ska hända med dem om de säger någonting. Oftast är det också att de kanske har flera barn varav de andra barnen också är med i samma verksamhet eller i något annat gäng. Det är en enorm tystnadskultur och som, ja, jag kan bara ta för mig själv, men som pappa själv liksom, så är det ju helt ofattbart att man kan som förälder alltså hålla tyst om en sån sak, om man nu vet vem som har dödat ens barn.
Ni har ju inte bara varit i kontakt med kriminella under det här reportagearbetet, utan ni har också varit med ambulansen, polisen. Hur har den delen av arbetet varit?
Alltså jag har gjort med ambulansen jättemycket. Och fick ju efter mycket om en tillstånd att vara med ambulansen. Och vi satt flera möten med Stockholms landsting där, med personal och förklarade att vi ville liksom, ja, berätta om syftet med reportaget och att förstå liksom hur ambulanspersonalen också, hur de drabbas på grund av det här. Så åkte med ambulansen och pratade mycket med ambulanspersonal, och de berättade också att det är inte liksom, de är också mardrömmar om nätterna om allt de ser liksom, och tänker mycket på liksom det här onödiga våldet och alla unga män ofta som blir skjutna liksom.
En av artiklarna i reportaget har rubriken "En skottskadad vrålar, klipp inte sönder min Versace-tröja". Det är ett starkt citat.
Mm. Och det berättade akut sjuk vårdare heter det, att någon skulle klippa sönder hans tröja, och då sa han de orden att...
För att han var skjuten.
Ja.
Ja. Och de ambulanssjukvårdare som du har träffat, har de varit ute på flera skjutningar? Hur har det färgat dem?
Ja, alltså det, nu är det inte alla som har gjort eller varit på skjutningar, men de flesta har ju varit på skjutningar, och en del har varit på ganska många skjutningar och en del har inte varit på så många liksom, men jättemånga har varit på skjutningar. Det har varit.
Ni var också med på en skjutning?
Jag var också med på en skjutning. Det var en kille som blev skjuten någonstans utåt Ekerö, och de hoppade in i en bil och körde in mot stan, och vid Drottningholms slott så stannade de till där, och dit kom ambulansen då. Och han var skjuten i armen, den killen.
Framgick det något vad som hade hänt?
Nej, men mer att som polisen då sa att de, när de pratade med ambulanspersonalen där, att killen blev skjuten då i liksom överarmen, insidan, så att hon hade stått med, upp med händerna och så hade de skjutit honom i. Så att någon form av kriminell uppgörelse var det i alla fall, trodde polisen då. Så att, sen vet jag inte vad som har hänt där, vart det rättsligt.
Upplevde du någon skillnad med att följa med ambulansen och följa med polisen? För de, när det gäller skjutningar så åker de ju båda på samma historier. Sen skiljer sig arbetet mycket utöver det.
Ja, men just med ambulanserna så var det ändå rätt intressant att se liksom att nu är vi först fram på plats. Och i normala fall så brukar inte ambulansen åka fram när det är skottlossning, någon som är skjuten. Men i det här fallet så kom larmet att det skulle vara någon form av explosion eller någon skadad i en bil. Och därför åkte man fram. Och när då ambulansen kommer fram så får man se att den här killen är ju, han är ju skjuten. Och låg i baksätet på bilen. Och sen kom ju polisen bara någon minut efteråt då. Men det var också intressant att sen få åka med, jag åkte med ambulansen in till Karolinska sjukhuset. Och den apparat som drogs igång där liksom är, i den ambulansen så var det då akutläkare, sjuksköterska, ambulansföraren då som också är sjuksköterska, plus en polisman då som åkte med där bak och satt och förhörde den här killen under liksom resan in till sjukhuset.
Mm.
Och det var även då en, jag åkte som en kortege, som var en polisbil före oss. Det var akutläkarbilen åkte bakom oss. Det var liksom tre bilar i ett som åkte där som liksom kortege. Och sen in då på sjukhuset, i akutintaget där. Och då står liksom hela, ja, läkarstaben står och väntar på att få ta hand om den killen. Och även då var ändå fler, också fler poliser utanför själva entrén in till akuten. Och även fler polisbilar också inne i akutintaget. Så det var så en jättestor apparat liksom.
Mm.
Och så av med den här killen och så imorgon då på, ja, operationen man gör liksom. Och sen tog det ett tag, så kom det ut en, först kom då ambulanspersonalen tillbaka ut och då satt de ner och snackade ett tag liksom, och lite så här debriefing vad de hade sett och gjort och sådär liksom, och tvättade rent båren från allt blod. Och sen kom också då en polisman ut då med bruna papperspåsar med den här killens tillhörigheter som skulle in på en teknisk undersökning.
Som man sätter på misstänkta gärningsmän för att se om de har tändsats partiklar på händerna när man gör en stubbning. Det ser man ganska ofta i de här utredningarna, att när det har skett en skjutning och man griper någon så sätter man ofta de här bruna papperspåsarna på deras händer för att liksom säkra så att alla eventuella tändsatspartiklar inte försvinner.
Mm.
Att dels i arbetet då få förtroende bland de kriminella, samtidigt så kanske man är ute med polisen. Det känns ju möjligen då som en kollisionskurs mellan de kriminella och polisen. Hur ledde det till några problem?
Ja, inte egentligen. Alltså, utan nu fick vi åka med polisen så pass sent och det var ju jättesvårt att få till sådant att ens följa med polisen liksom, eller ens träffa polisen. Men så vi fick inte göra det först på slutet. Men vi hade också varit ganska tydliga med de här killarna när vi träffar dem, att vi gör liksom, alltså vilka vi träffar er, vi träffar anhöriga, vi träffar liksom ambulans, polis, det här liksom blir hela samhället, alla som på något sätt drabbas av det ni faktiskt gör liksom.
Mm.
Så att det vart aldrig något problem. Men och det var vi egentligen rädda för, både jag och Magnus med reportage, att de skulle se oss med polisen. Men, och det gjorde de ju sen, men ingen sa någonting speciellt, så att det var helt okej.
Hur upplevde du, finns det någon misstro mot medier eller mot journalister?
Jo, men det gör det absolut. Enormt mycket. Alltså det fick vi hela tiden liksom höra, att ni bara kommer när det händer någonting tråkigt här ute. Ni kommer aldrig annars och vad vi än säger så skriver ni bara fel saker och så vidare. Och vi kunde bara säga att ja, men vi är här under en lång period nu. Nu har ni chansen att berätta och säga vad ni vill. Liksom. Vi kommer att komma tillbaka imorgon igen och nästa vecka också. Så att ja, det var det vi fick köra på helt enkelt.
Mm.
Men överlag så är det en enorm misstro mot oss.
Du nämnde det tidigare, att du kom in här lite öppen för nya perspektiv. Lite som ett blankt papper. Sen gjorde du det här i ett års tid ungefär. Vad tar du med dig från det här nu? Vad är bilden du har med dig utifrån det här jobbet?
Ja, alltså, det går att göra otroligt mycket mer där ute. Otroligt mycket mer. Alltså. Ett skulle jag önska att kanske då vi Expressen hade en relation där ute. Det skulle vara bra att kunna berätta om saker, inte bara om när det händer tråkigheter, liksom också lära känna folk mer och mer. Det här problemet kommer inte att lösa sig av sig själv liksom, om inte folk vågar ställa sig upp och verkligen protestera. Och då menar jag att man måste gå till polis och berätta det man vet. Man måste liksom ta tag i de här procenten dåliga människor som håller på med de här hemskheterna. Och de kommer aldrig hamna i fängelset om inte alla drar sitt strå till stacken. Och
jag tycker att det är en återkommande sak jag hör när jag pratar med poliser nu. Att man upplever att det finns någon sorts ljusning i det här med tystnadskulturen. Eller i alla fall när det handlar om att få människor att ställa upp och berätta för polisen vad de har sett och hört och vad de vet. Jag vet inte i vilken mån det är anekdoter bara eller om det faktiskt finns en sån trend. Men det hade ju betytt mycket. Finns det någonting som du önskar att ni hade kommit längre med? Där du känner att fan, här kommer vi inte riktigt hela vägen fram.
Ja, men så är det med allting. Jag är aldrig nöjd med något jag gör egentligen. Så det är klart att mera tid hade behövts. Och sen om det hade varit en vecka eller två år till, det vet jag inte. Liksom. Men det är alltid så att ju mera tid du spenderar på ett ställe, desto bättre lär du känna det stället och människorna som är där. Jag önskar ju självklart att vi hade kommit de här grabbarna ännu närmare och fått liksom verkligen följa med dem ännu mera. Och det var så nära att vi skulle få göra det. Men ja, det var inte liksom riktigt så som jag hade hoppats på.
Det blev i alla fall väldigt intressanta artiklar och vi får hoppas att bevakningen fortsätter, att man framöver kan lyckas nå fram till det som man kanske inte nådde fram till nu. Vad väntar härnäst för dig?
Jag ska väl tillbaka till Ukraina i tanken. Då, så att,
Jätteintressant att höra vad du hade att berätta om detta. Tack Niklas Hammarström för att du ville vara med i Krimrummet.
Tack själv.
Ett nytt avsnitt kommer nästa vecka. Lyssna då.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.